Ja, det blir Jörgen Smith den 9 februari 1981, första föredraget i serien om vakenhet, sömn och dröm. Han presenterar själv.
Alla seminarister som går här på seminariet och är verksamma på olika sätt och så olika sätt bidrar till att vi kunde genomföra den här konferensen för och jag måste tacka er alla för den enorma hjälp som ni gjorde genom att ställa sängar till förfogande och på olika sätt bidra till att den konferensen kunde äga rum och att den kunde äga rum på ett sådant sätt att den blev lyckad. Och jag tror alla som var här, det var ju över 43 stycken deltagare från olika länder, egentligen från hela världen kan man säga, som var här och som hade med sig mycket goda upplevelser av vistelsen här. Det ska ni ha innerligt hjärtligt tack för, att det var möjligt att kunna genomföra den saken. Och sen vill jag naturligtvis rikta mig till Jörgen. Och då vet ni, är det så här. När man gör en sån här hälsning så säger man så här, att vederbörande ska känna sig välkommen till Rudolf Steiner seminariet. Och när jag nu ska säga det till Jörgen, då måste jag säga det på ett alldeles speciellt sätt. Därför i grund och botten så tror jag nästan att han känner det så som vi känner. Att Jörgen har bara varit lite grann ute på en utflykt och kommer hem igen alltså. Och då måste man formulera hälsningen och välkomsten på ett annat sätt än om det är en gäst som kommer. Kan ni förstå skillnaden? Och det är liksom mot den bakgrunden som jag nu hälsar Jörgen, med den här glädjen att någon som har varit borta länge kommer tillbaks alltså. För att det vet ni ju, att Jörgen har varit med om att grunda det här seminariet med den impulsen då, som ett nordiskt seminarium. Och det är han också som har börjat och grundat den pedagogiska linjen. Och för er som nu har kommit hit under de senaste åren, så anar ni säkert inte omedelbart vad han har spelat för en roll för överhuvudtaget tillkomsten av seminariet, och i synnerhet den pedagogiska linjen också på seminariet. Och då vet ni kanske att Jörgen, efter att ha varit verksam här och också förlagt egentligen tyngdpunkten av sin verksamhet här i förhållande till Norge, hur han så småningom kom i den situationen att bli kallad till Dorna för att träda in i styrelsen för Allmänna antroposofiska sällskapet. Och där är han ju verksam i Dornach i Göteborg, och ni vet kanske också att han då har under de senaste åren verkligen byggt upp den sektion inom högskolan, den fria högskolan för andlig vetenskap, som heter sektionen för ungdomen som strävar efter andlig erfarenhet och andlig kunskap, och att han nu sedan nyåret är ledare också för ytterligare en sektion, nämligen den pedagogiska sektionen. Och där vet vi att när Jörgen Smith stiger in i ett sånt där område, så har vi att vänta oss att saker börjar ske på ett nytt sätt. Och det vet vi redan, att han har då den möjligheten också att kunna stiga in i de fälten på ett alldeles särskilt sätt, genom att han har den här överblicken över inte bara den antroposofiska situationen, utan också den pedagogiska, egentligen över hela världen där det finns Waldorfskolor. Alltså Jörgen, välkommen.
Tack. Jag kommer alltså att ha målning med Sonja, Robert det blåa turnén. Och sen är det då Bosmuna Stink, Caravana 2:30 och gruppmöte i Vita salen 16:00. Grupp 1 och ja, jag tror det räcker med det. Det står sen på schemat att imorgon är då 14:30 rytmi och gruppmöte i Vita salen. Praktiskt arbete på den. Och sen grupp 2 har astronomi i Gudarummet med Lars idag och har målning med Lars i Caravana på förmiddagen efter Görans kurs. Ja, jag undrar om någon kan ta den här kappen. Imorgon skulle då gruppen 3 till Pelleby. Vi kan tala om det imorgon närmare när det blir. Grupp 3 har eurytmi med mig här i salen. Så att om vi sen allihopa hjälps åt efteråt att ta stolarna lite ut med väggarna och in i kristallrummet för eurytmi. Sen har vi ett studio med Talibana då just 3 klockan 10. Dynamikerna ska träffa Inger efter morgonkursen här ute. Och första året att vi i K-gruppen har modellering med Hugo och allting nere i hela veckan. Pedagogiska linjer, de som har modellering, de har modellering här i Vita salen. Det kanske ni vet. Och vad ni har eurytmi, det vet inte jag.
Anna-Din.
Bra. Sen vi kommer på att ikväll är det då ett föredrag här. Klockan 8 av Christian Smith, Fra form till flamme heter det föredraget. Och efter det föredraget så kommer det bli möjligt att, att se på TV här. Från ett TV-program som har spelat in här under sommaren, då kommer man direkt sänd samtal mellan Walt Riedendorf och en forskare vid Ros, forskare också. Det kommer nog liksom ansluta på något sätt till det här förhållandet. Här, allt detta, att det här liksom sker här. Det får räcka, vi kan ta lite som det kommer sen med det. Jag sätter upp scheman här. Ja, igår och kväll kan jag säga också klockan 7 i Vita salen. För de som ska gå pedagogiska linjen eller vill gå pedagogiska linjen nästa år, finns en kurs som börjar imorgon klockan 7 med Birgitta Karlgren.
Jag hade ett meddelande till pedagogiska linjen. Jag bara med Inge Stenström i år. Och om vi skulle träffa folk här och bilda dem på rasten.
Kära vänner, en ren solled mig att få delta i detta arbete här. Bor jag helt i min, antingen jag är i Gorma eller andra städer, följer mig förbundet med allt det som pågår på Väderlunds Rönneseminarie här i Gorma. Vi ska nu i den uken och i nästa uke ta för oss ett stort fält av det antroposofiska arbetet. Forskjellige bevissthetstilstand, medvetenhetstilstander i forbindelse med drøm og søvn, hvorledes det står i forhold til den våkne bevissthet i dagliglivet, og vi skal ta spørsmålet om død og fødsel, det vil si hva foregår der i menneskets vesen efter død og før fødselen, i tiden mellom død og ny fødsel, betyr det noe for det vanlige daglige liv fra morgen til aften? Er det mulig å arbeide frem noen helt bestemte begreter, kvaliteter i helhet effekter. Vad betyder det för vår existens? Men först vill jag säga någon ord om och leds vi tar fatt på detta arbete i löpet av denna uken och nästa månad. Jag vill hver dag komme med ett större bidrag. Må vi också ta en liten luftpaus av hänsyn till den sista luften. Det så man ser kanske. Och så ska vi bli rum för så med som dere önskar. Till spørsmål og samtale om det som kommer frem. Noget seminaristisk arbeid med så mange er selvfølgelig vanskelig. Et effektivt seminaristisk arbeid er egentlig i en bestemt form bare mulig med en liten gruppe. Men vi kan forsøke å få frem noe alle også med en så stor gruppe på følgende måte. Jeg vil be om hver morgen et referat, en sammendrag av det som har vært dagen før. Og at en som kan tenke seg å gjøre det i vår tidlig, allerede nå er innstilt på det, og at jeg i luftepausen spør hvem som vil ta på seg det arbeidet. Det skal ikke være noe langt foredrag, det skal ikke være en gjentagelse av alt, men hovedpunkter som skal tas sammen, slik at vi bruker det både som en øvelse for oss alle, ikke bare for den ene som gjør det, og samtidig for å ha kontinuiteten og at vi skritt for skritt går videre i dette arbeidet. Altså, efter luftepausen spør jeg hvem som vil få seg det for i morgen. Så vil jeg be om at alle spørsmål som dukker opp i løpet av den tiden jeg taler blir notert sånn at de ikke forsvinner. Det er jo ofte at det dukker opp i spørsmål, så glemmer man det 10 minutter senere, og så får vi aldri bedre til den tanken som kommer opp. Hvis dere da noterer et spørsmål, så kan det tas inn i samtalen og arbeidet, enten direkte her i plenum, eller skriftlig eller muntlig til meg senere, sånn at det kan komme frem den neste dagen, eller en senere dag hvor det bedre passer i sammenheng. Er det mulig med noe mer? Det er vanskelig, men jeg vil prøve det også. Nemlig å stille bestemte små oppgaver som kanskje kan gjøre til et lite tilleggsstudiearbeid de neste dagene, noe som gjør med i hele spørsmålstillingen. Det kommer jeg tilbake til litt senere når jeg kommer til den konkrete formuleringen av det. Da vil det altså bli mulig et bidrag fra forskjellige til bestemte spørsmålstillinger. Hvis vi betrakter disse spørsmål som jeg har antydet ved begynnelsen som emne på dette, kan vi tydelig se i løpet av de siste 30 år, eller la oss si 35 år, særlig etter annen verdenskrig, at dette er kommet frem i randen av den allmenne kulturelle spørsmålstilling i hele Europa og i Amerika spesielt. Fordi det er noe som skjer. Så lenge noe er i orden, det går en harmonisk jevn gang, man lever fra morgen til aften og fra fødsel til død, i en jevn samklang med omverdenen og de andre mennesker, så stiller man ikke spørsmål så skarpt. Men når noe kommer i en krass disharmoni, og det er noe som er skjevt, da hører det til en hele ens eksistens at man er nødt til å begynne å spørre videre hvordan er egentlig dette. I tidligere tider var man, kunne man si, venner med søvnen og drømmen. Det var en selvfølge man levet i ett med det, og i meget gamle timer. En selvfølge at man levet i en rytme sammen med soloppgang og solnedgang, innføyet i et liv i en rytme hvor søvnproblemer praktisk talt ikke eksisterer. Nå i våre dager er det først og fremst for alle bymennesker, men derfra også utover til alle andre, fordi at det sprer seg, og den teknifiserte sivilisasjonen stopper jo ikke ved bygrensene, men går ut alle mulige steder, og de problemer som det fører til treffer etter hvert alle mennesker, slik at det nå er millionvis av mennesker med disharmonisk søvn. Eller manglende søvn, utilstrekkelig søvn. Ikke sunn søvn. Ikke den sunne søvn hvor man stiger inn i et dypt bad av forfriskende fornyelse, og så kommer man friskt ut, så tenker man ikke over den hevlige søvnen man har vært inn i, men tvert imot at man ligger sånn i en mellomtilstand, og sånn små sover og små borter, og hvor dagens problemer ruller videre, og hvor det til slutt blir så ille at man begynner med søvntabletter. Millionvis av sovmidler tas inn, og sånn at det samtidig kommer i en skjev tidning. Har man først tatt det en lengre tid, så må man ta litt mer, for ellers så virker det ikke. Man blir immun mot det, så må man øke på litt mer og litt mer, slik at det nå er åpenbart millionvis av mennesker som er lettere forgiftet av sovemidler, og slik at det også strekker seg inn i den situasjonen man har i løpet av hele dagen, slik at man ikke har en normal, sunn, våken tilstand om dagen, men at man går i en sånn mellomtilstand, så vel om dagen som sånn på natten, og det har en tendens til bare å bli verre og verre. Man blir mindre og mindre i stand til å være seg selv, å være menneske i en utvikling, hvis man kommer inn i en sånn skjev rytme. Jeg har ikke dermed sagt noe fanatisk mot alle sovemidler prinsipielt. Det kan vi komme tilbake til senere. Men man kan se her en bølge av noe forferdelig disharmonisk som med hensyn til dette ikke har eksistert i tidligere tider. Det hører til dette århundre, og spesielt til annen halvpart av dette århundre. Det samme tilfelle med forhold til død. I løpet av de siste årtier har det kommet en rekke bøker om, som heter såkalt liv efter døden, såkalt liv før fødselen også, med en mengde reportasjer av erfaringer som hundrevis av tusen mennesker har gjort angivelig fra livet efter døden. Vi skal gå nærmere inn på det også, og se om det faktisk stemmer. Om det som kommer frem i bøkene faktisk er det, eller om det er noe annet. Men i alle tilfeller har det vist seg, når disse bøkene kommer, så vekker det en meget stor interesse. De blir bestsellere, man leser dem i massevis. Det diskuteres, og føler en gjenklang at der er det innhold som man burde vite noe mer på. Det samme tilfelle så med alle disse bøker om tidligere jordliv, reinkarnasjon, og hvor bilder fra tidligere, angivelig tidligere jordliv, kan jo forsiktig få det, vil si, stiger opp, og hvor det også tas inn i en praksis av en i alle fall angivelig terapi. Så kommer det store debatter om selvmord. I Schweiz har det gått en stor selvmordsdebatt gjennom hele dette år i noen aviser. alle mulige delar i det. Vad är detta för något? Varför begynner man att tala så mycket om självmord? Fordi det har vært en selvmordsbølge, nesten en epidemi, mer enn før i de siste år. Allerede for flere år siden var selvmord i Sverige blant ungdommer dødsårsak nummer 1. Flere antall enn i trafikkulykker eller i noen annen sykdom. Det var hovedårsak til død blant i hele alle ungdomsårene og oppover 40-årsalderen. Ingen sykdom kom foran det. Sverige kom som nummer 1 inn i denne statistikken. Derefter kom efter en stund Vest-Tyskland efter, og der ligger også nu selvmord blant ungdom som nummer 1. I andre land er det ikke tilfelle. Hvor det ligger langt etter dette, og i noen land er det mulig at det er det, men bare det at man ikke har det i statistikk. Fordi at det er en angst for å se sannheten i øynene, man dekker til. Man vil ikke ha det klart, men ikke tale om. Og så kommer det ikke frem i forgrunnen. Så kan man også spørre, hvor mange dødsfall var i virkeligheten selvmord uten at det blir sagt som selvmord fordi man ikke ønsker det, man er redd. Så kom den selvmordsdebatten i Basel i Schweiz, og det viste seg en så stor grad av ville argumenter i alle retninger. Det er et stort felt som man ikke har arbeidet med, ikke kunnet arbeide med, og ikke klart å arbeide med, fordi det er så vanskelig. Det er meget svårt. Det er så dype slag inn i den inderste eksistens i mennesket som det gjelder i dette felt, både for den som begår selvmord og for alle de som kjenner vedkommende. At man blir rystet, og så vet man ikke hva man skal gjøre med det. Og så begynner man med alle slags tanker dit og dit, og er svært hjelpeløs. Inn i hele dette vil jeg nå gå en liten omvei for å prøve å finne noen punkter hvor man kan begynne å arbeide med den saken. Og da vil jeg begynne med en ungdomssituasjon som ikke er så typisk her i Sverige, foreløpig i alle fall, men som er nå i forgrunnen i Schweiz og i Vest-Tyskland. I løpet av de siste 2 årene er det kommet en bølge av ungdomsbevegelse og uro som ikke har vært i de foregående år i 70 år. Store kampanjer i gatene med kamp mot politi av tusener av ungdommer. Det har vært i Holland, det har vært i Vest-Tyskland, i Bremen, Hannover, Frankfurt, Berlin, men maksimum har vært i Zürich. Og det er noe som vi ikke skal gå så lett om. I det vi kan spørre, hva er dette de vil? Og hvorfor gjør de dette? Og nå, hver eneste uke fra begynnelsen av forrige sommer, praktisk talt, med noen få pauser imellom, det har vært slike opprør nesten hver lørdag. Vi venter i løpet av uken, og så kommer det et veldig smell på lørdagen, hvor da veldig kampanjer med barrikaden og avspenning av hele jernbaneområdet og andre store sentrale områder i byen, millioner sveitserfrank går tapt i skadene ved alle de utstillingsvinduer som er blitt smadret, alle de tyverier som da blir begått her, och alla de andra skador på mängder av bilar som bara blev ödelagt, bevisst ödelagt, hvor sten ryktes upp av gaten och kastes mot politiet, och hvor politiet sätter in gummiskudd, tåregass och vannslang och sprøyter på ungdomarna, och så ungdomarna kämpar mot det, och nu i förra uke är ungdomen själv begynt och sätta in tåregass mot politiet. Är det bara vänskap? Är det bara så att säga horder som begynner att bryta in? Någon säger det är självklart kommunister, marxist-leninistiska kommunister som kan ta Moskva eller på andra städer bara för att göra detta för att skapa en bro. Det är helt säkert en grupp marxister, vänsterorienterade som också är med. Men det är inte vanskeligt att påvisa att dessa inte är med saken. Att de är någon som försöker att fiska bromset vann och pröver att dirigera hela det i sina riktningar. De är där också. Det är ett blandat fenomen. Det är också i Zürich följande konstaterat bland de 1400 första straffundersökelser. Det är ju böjder massivt som blir arresterat och med straffundersökelser bland de 1400 första. Är det lavet statistik hvor det visade sig att 12% var utlänningar. Alltså italienare, spanska, tyrker och greker och forskjellige. Och det är självklart idag ett helt annat fenomen. Hela fremmedarbeiderproblemet. Och det har varit en mängdvis miljon fremmedarbeidere i Schweiz, och hela det förhållet mellan den schweiziska ekonomin och industrin. I förhållande till fremmedarbeidere har varit ett kämpeproblem. För 10 år sedan den stora främmets av industrin i Norge inte lade en anade driver, så syntet man ju in 1,5 miljon främmedarbeidere i Schweiz för att industrin samtidigt. Så kommer det baksmäll, så vill man inte ha arbetslöshet som har sänkt man främmedarbeidere ut. Sådan att det praktiskt inte är arbetslöshet i Schweiz i det hela tatt. Man kan bara suga in främmedarbeidere och puffa den ut efter behov. Sådan att det går precis efter ekonomien. Och i hela det förhållet, där är det ju förföljligen uro och missnöje. När man är sint och så plötsligt vill man smaltra, där är nog det bäst i Schweiz med alla de rika pälsvarorna, pälsbutikerna och diamantbutikerna. Där mitt i bankcentren och försikringssällskap och chokladbutikerna. Så när man plötsligt gör det. Hela det fenomenet har man tagit upp. Nej, det är alltså 12%. Där blir igen ett stort flertal. Och nu tar jag först Zürich, för att där är huvud, där har varit mest. Och för att det är den största gården. Hvis man är lite på avstånd så kan man ju säga, vad är världen villig? Det är ju det största och bästa välståndsland man kan tänka sig, och det kom högst så att säga, alltså vid sidan av Sverige naturligtvis, med hänsyn till god teknik, alla goda ting man vill ha. Vad önskar ungdomen mer? De får ju allt däckigt bord så att säga, och så begynner de ju göra upprör mot detta här. Det är ju det man har önskat nu i 50 år eller 100 år, och få mer och mer av det, och så får sådana så att säga värld kan ha sin bil och sin villa. Vad vill man i det hela? Något nättvärdigt, för det vill nättom absolut inte ha det. Det är blivit för mig. Det står helt upp till näs. Man håller på att kasta upp allt. Det kommer som av en urgrön ett skrik som säger nej. Och det är precis där hvor man har maximum av pengar att vänta. Men det är mer komplicerat än det. Jag vill ta någon citat. Det har ju varit säkert oss i svenska visar går ut fra någon reportage, en fjärde reportage från detta. Eller i alla möjliga visar i Schweiz och Tyskland och andra land hade stått som reportage i Spiegel, hade varit ett helt nummer. Och det var ett huvudämne med intervjuer nere i ungdomarna och så vidare. Det har varit en kringkastning och fjärrsyn och så vidare. Jag tar nu från den ungdomsavdelsens egna undergrundsavis. Och det är nu ett karakteristiskt fenomen. Alltså, de kämpar mot det de kallar för packisen. Packisen, det är hela det vanliga samfund med försäkringssällskap och banker. All detta topp av genomorganiserat välstånd. Det kallar de för packisen. Det är ingenting att göra mot den. Utan att bryta sig efter avisen isbrytaren som borrar sig in i den packisen för att göra en förändring i hela detta. Och nu med 23 000 exemplarer hver fredag och allt blir sopt väck med en gång. Så det är fryktligt vanskeligt att skaffa ett ens exemplar av den avisen. Och nu skedde det något för 3 veckor sedan som visar tydligt att det inte är en marxist. Som leder det. Denne isbrytaren fick större och större makt. Allt det som de skriver det gör där den stora ungdomsmängden i tusen. Och så uppdrar vi plötsligt redaktionen med det. Nu sitter vi här runt ett litet bord i en liten grupp och begynner att dirigera hela denna mängden av ungdomar. Men det var nästan inte det. Det är ju mot våra egna principer att det är en liten grupp och så mitt i den stora succé hvor det blir mer och mer upphisset och hvor de kan dirigera säger de slut, nu nedlägger vi hela. Vi ska tillbaka till den stora församlingen så att det är fritt initiativ till alla. Vi vill nettopp inte ha dirigering från en liten grupp. Det vill marxister aldrig har gjort. Hvis de är på toppen av en partiledelse, då ska ju det nettopp gå till nya organisatoriska fristet vidare i en taktik och strategi om man inte plötsligt löser upp allt samman. Alltså, för 3 veckor sedan på den avisen var på sin topp av succé, var så det slut, då lägger vi ner allt samman. Och så nästa uke så dukar det upp en ny avis från någon andra. Nu är den inte isbrytaren, men bräckjärne. Det är en helt annan grupp av ungdomar som plötsligt dukar upp av detta havet, av detta kaos, så att säga. Och med en gång kommer den ut i 20 000 exemplarer och det blir fälligt väck. Första nummer. Annat nummer är icke att få, för det tog politiet tog hela grejen på väg till salgscentralen. Så att det kom inte ut i det hela taget. Det är knappt med kultur och tio hela grejen. Alltså, detta går temmelig skarpt för sig. Och det går hver eneste uke, sannsynligtvis var det jävligt fullt med i fjärrsyn eller inkastning. Och jag vet inte om det var ment här en gång. Overvejende sannsynlig var det en ny ballade i folket i Zürich. För det praktiskt talt vänner. Fra klokken 2 middagstid til klokken 3-4 om natten i ett sett med hele jernbaneområdet spærret og barrikader i gaten og så videre. Et litt citat fra isbrytrens siste nummer. Som de ser er det representanter ville vi være parat til kompromisser. Men gör nu icke den största fel i deras liv. Politiet kan nämligen icke göra det. Politiet kan icke övervinna det hat som nu är uppstått. Den utspaltning mellan den äldre och yngre generationen. domstolene deres vil bryte sammen. Hele økonomien deres vil bryte sammen. Hver dag vil det nu komme efterretninger om sprengstoffhandlinger. Det vil være regel. Turistparadiset Zürich vil komme til å bli et rottehull. Det vil bli krig over hele landet, men en meget frykteligere krig enn atomkrig. Det vil bli borgerkrig. Vi vil være parat til det. Vi har utdannelsen, brandfolk, vi har bygningsfolk, sprengstoffspesialister, luftfartsspesialister, elektriker, vi har kommunikasjonsspesialister, computerspesialister, allround genies. Jeg behøver ikke å fortelle dere alt hva vi har, men vi er mange flere enn dere innbiller dere at vi er. Derfor er nå det viktigste det følgende i dette brev. Det dreier seg dette brev ikke om et trusselsbrev. Det er en fortvilet bønn om å gi denne by Zürich menneskeligheten tilbake. Vi vil ikke være noen unntagelse. Vi har ikke lyst til å danne en stat inn i staten. Vi ønsker kjærlighet. Vi ønsker ikke penger. Dere kan få lov til å beholde pengene. Men vi ønsker at betongen ikke skal bre seg alle steder hvor man skal bo. Mange ting av det vi har som forestillinger er utopi. Men en ting er ikke utopi. Og det er vår forestilling om en levende rettsstat. Gjør endelig nå et forsøk. Få et skritt fremover. Vi venter. Klokhet er ikke i mange år, men i hodet. La oss få lov til å leve sånn som vi vil, og så skal vi la dere leve sånn som dere har lyst til. Dette er ikke marxister. Dette vil være en grå feil av alle marxister og si de vil ha kjærlighet. Vi vil ikke ha penger eller noe sånt. Det er jo helt umarxistisk. Den marxistiske teknikk er jo nettopp at alt ser på økonomi og fremskritt i klassekamp. Og at så det bryter frem til den store klassekamp, og hvor en klasse skal overta i dette, og til slutt så går det videre, og så får alle det bra. Det er nettopp en vitenskapelig oppbygging, nettopp på teknikk og økonomi. Og hvor man sier at alt kommer fra teknikken og økonomien, og alt det andre bare overbygning. Helt presis omvendt. Og så er det en viktig av. Det er en annen tone. Men så midt i hele stormen, hvor det begynner å rase, så er det en skarp marxistisk gruppe som prøver å dirigere alt inn i sitt farvann, men de blir ustanselig varskjøvet side. For eksempel, hvor en sånn marxist da står med høytaler og snakker ut i store mengden, og snakker litt for meget, så kommer straks en av de andre bort, tar den bort, og stikker en sjokolade i munnen. En annen sitat fra Isbrydet. Kjære far stat, regn ikke mer meg til dine barn. Jeg har ikke lyst mer. Du har tatt deg en hore, friheten, som du selger til den som byr mest. Dine gummiskudd overbeviser ikke mer. Behold dem for deg selv. Og kom nå ikke med denne sveitserfolklore, som du kaller for demokratisk avstemning. Vi vet utmerket godt at alt er bestemt på forhånd i bakgrunnen. Bibelen. Dine fängsler är lite för sikre. Dina atomkraftverker är lite för usikre. Låt mig bli kvitt detta far. Din ro är död. Din ordning luktar tårgas. Men nu blir det ungdom, nu brukar säga tårgas mot politi och så. Kära far, jag har sett att masken din faller. Jag har sett att du slår lös på dina barn. Kära far, la masken falla. Vad ska detta vara? Du har länge nog kallt mig för en kaot och en som bara ödelägger. Jag har lust att höra på det mer. Brist äntligen såpebobble, tvålbobble. Smälte vannet kommer. Det är mega kaotiskt, allt det som pågår. Det som det stiger upp av en urgrund av fullständig ugenomtänkt vetskap. Som bara säger nej. Som bryter fram och vill ha något annat. Vad är det vi vill ha? Ge oss sanselighet, fantasi, sensibilitet, spontanitet. Icke alla dessa byråkrater. Det är icke marxistiskt. Och säga något sånt. Det är något som bara strömmar fram vulkanaktigt från något fullständigt ubearbetat. Och nettopp detta ubearbetade kommer fram i något som vill kunna bli en katastrof. Huvudparten av dessa ungdomar kan inte mer uttrycka det. Det är en helt annan tone än den stora revolutionsbölge som gick för 13 år sedan eller mer, som begynte i Berkeley-universitetet på västkusten av Amerika i 1965, 1966, 1967, 1968 Europa på toppen, som gick genom hela Nord-Amerika, hela Europa, också bak järnteppet, så glömmer man ofta, helt till Tokyo, och som så sluttet och försvant omkring 1971, då var det lite mer igen. Det var folk som i alla fall inbillade sig att de kunde uttrycka sig och diskuterade och hade nöje planlagt tankegångar med strategi och taktik och hur man diskuterade hur det nu egentligen skulle vara. Huvudparten av dessa ungdomarna som nu bryter fram för denna undergrund är icke i stand till att tänka. Är icke i stand till att kunna snacka. Och det vill kunna få väldiga konsekvenser. Det bara bryter fram och de vet inte engang själv vad de vill. Och de har inte någon idé om vad de nästa skrittene ska vara. De bara säger nej. Låt oss tänka att dessa kom till att slå ner fackisen. Man vill ju så göra. Vi ser här två polariserade krafter i mänskets väsen. Kommer fram på den ena sidan fackisen, på den andra sidan detta som bryter fram från undergrund. Det är något som bara stiger upp av hela naturgrundlaget, vilt, kaotiskt, upplevelse, sensibilitet, fantasi, spontanitet. På den andra sidan, systematiskt, beredet program. Hvor allt ska gå med computerteknik. Och allt ska vara regnet med topp effektivitet. Och ingenting ska ska bli in i det farliga ordet. Och man ska få den största effekt av vänstern. Dessa två polariteter i mänskets väsen kallar här rätt mot varandra. Och i bägge tillfällen försvinner mänskligt. Försvinner jäger. I det ena tillfället in i den grå anonymitet som är ett lite ljudligt maskineri. Som ett nummer till ett computerredskap. Men då man har många bra ting. I det andra tillfället då man försvinner in i en kaotisk massa som kastar sten. Hur är mänsket? Hur är gejen? Hur är en mänsklig utveckling i kvaliteter? Det blir i bägge tillfällen dokument. Men hvis vi ser lite närmare in i detta som lever i spänningen, där kan vi se något storslaget. Nämligen att människan inte väl är. Hvis det går lite för meget in i den ena riktningen, så kommer det från en eller annan urgrund i människan en protest. Och så är det en tendens till att det svinger helt till motsatt riktningen. Nettopp det är ett tänk på att människan likväl är. Ellers, hvis man gick in i en polar i en sidje, så vill man bara bli liggande där. Och bara bli där som en ting. Och där hör vi nu i detta skrik utifrån en kaotisk undergrund. Också utifrån hjärtorna till dessa omgångar. Den vill inte bli gjort till en ting som blir manipulerad. Den vill inte bli gjort till något utvändigt, eller som det står också i utbrytaren. Vi söker en lycka som inte kan ställas ut bak glas i utställningsvinduet. Något som lever omedelbart. Och hela mänskan är man icke lever. Men vad är det för något? Fullständigt oklart och kaotiskt. Och så ser vi den katastrofala olycka som kommer i det punktet. De ungdomar som föler det, som vill det, är nästan utan stand till och tänker klart. Och ända mer utan stand till utifrån tänkningen och kunna tala om i en dialog borde begynna att uppstå något. Vi kommer till det endaste i mänskligt väsen. Vad är det? Det är vad är egentligen detta?
Det är hjälpe som i bakgrunden i alla tillfällen också virker i hela den processen. Hvis Deje ikke hadde vært virkt så, og man da ville hatt et velstandssamfunnsutviklingslinje, hvor alt er passet inn i et bestemt mønster i et stort maskineri, da ville det ingen motstand der mot det i det hele tatt. Hvorfor er bare passet inn, og så er man ting blant ting, og blir ordnet i det. Men når det kommer, det som man har lengtet etter, fordi man ville ha mer av det, fordi man hadde for lite, man hadde det for dårlig, og så ønsket man mer og mer, så blir det for meget. Og det blir umenneskelig, og det blir systematisert, så kommer det fra en urgrunn, nei, dette går ikke. Søker videre. Man vil forholdelig i den. Og der har vi en tyngde, en kraft i jeget. Jeget kan ha en omverd. Jeget kan ha et grunnlag. Fysisk levende, livsprosesser, kan ha sjelige, vitenskaper, ønsker, drifter, begjær. Men jeget er ikke identisk, hverken med den fysiske kroppen, eller livsprosessene, eller med alt det som bølger og strømmer frem i sjelelivets umiddelbare kaos, sånn som det bare bølger fra morgen til aften. Det er utsiden. Jeg har en innside. Men hva er det? Og hva er jeg i det hele tatt? Hvis man begynner å tenke over det, så kommer man til den ene store tilsynelatende selvmotsigelse efter den andre. Og de forestillinger man danner om jeget, hvis man skriver det opp på et papir, og så vil jeg holde det fast, hva er det egentlig? Så i neste øyeblikk ser jeg meg det der går til, det holder ikke. Det er et lite eksempel. Jeg sier, ja, hvis det skal virkelig være greie, da må det være helt bevisst, gjennomtenkt, klart, sentrert i det ene punkt, hva enn det vil hjelpe. Og det er den ene kjernen i mitt vesen, selve kontinuiteten. Og så tenker jeg, ja, nå må jeg sove midt på natten. Da er jeg ingenting av det. Betyr det at jeg forsvinner, ikke eksisterer på natten i søvn? For nå har jeg lavet først en definisjon, hvor det hører til jeget, ellers er det ikke jeget. Og så plutselig stemmer det. Altså har jeg beskrevet det riktig eller litt feil. Det er nok litt skjev i arten hvordan jeg har skjedd. For jeg kan ikke ta det bort. Det må være bevisst, klart og sentrert i min innerste eksistens. Dette er jeg. Hvis det er fremme, så er jeg bare en ting. Men hvordan går det an? Jeg sover midt på natten, og så er det borte. Betyr det at jeg først eksisterer om dagen, så eksisterer jeg ikke om natten, og så eksisterer jeg om neste dagen, og så eksisterer jeg ikke om natten. Altså, diskontinuitet, ja, hva er det for slags eksistens? Altså, må man begynne å arbeide mer, det er hva dette egentlig er. Ellers har man en utilstrekkelig forestilling om hva jeget egentlig er, når det ikke passer. Når man først laver seg en forestilling, og så passer ikke den med det hele. Enda meget svårere, meget vanskeligere, enn dette med dag og natt, blir det hvis man tar det med hensyn til livet etter døden. Hvis man da har Den overbevisning, men er også ikke omvendt ved døden. Er døden ikke bare en slut, og da er det ingenting mer bak døden. Det er også mange mennesker som er overbevist om at det ikke er noen ting bak døden. Men hva er det? At det er noe som går videre, det sier seg selv. Det er jo en vanlighet. Men hva er det? Er det noe som hvor gjeite er opprettet? Og hvis det ikke er tilfelle, da er det jo ikke min eksistens etter døden. Det er jo bare noe som er det, sånn som Hamlet, når han står der ved gravet, og de knoksene kommer opp, og tenker han hvordan er det der. Julius Caesar, den store som lyste den utover verden, den velge kraften. Og den går videre, så dør han. Så åpner knoklene, og så kommer det ordentlig, og så forvandler det seg, og så øpper det en stoff. Mengde som ligger et eller annet sted. Og så kommer en eller annen og tar den klumpen, og så er det et hull i veggen for å tette i tilfør, så det skal være gjennomtrekk. Og så trykker man inn, ser. Altså har vi det av Cæsar. Da slåttet det kom inn i hullet i veggen for å det ble jo laget en den berømte stedet vi satt i handen i stedet. Eksistensspørsmålet. At noe går inn etter døden et eller annet sted, det er jo selvfølgelig. Men er det ikke? Er det en individuell eksistens? Og hvis det er tilfelle, hvilken betydning har det? Er det ikke forestillende at det selv er slik at det kan eksistere etter døden? Eller har jeg kanskje forestillinger om meg selv som er slik at jeg under ingen omstendighet kan eksistere uten dette fysiske leven? Og dette fysiske leven, det er det en gang til seg i opplyst. Enten det kunne funnet, eller ved livens begravelse. Det forsvinner jo i alle tilfellige oppløsning på den veien som handler der det skriver, på en eller annen form. Er det det som jeg forbinder med å gjøre? Sånn som det forestiller meg det. Nødvendigvis bønner til akkurat denne kroppen. Da er jeg helt sikker at det ikke er en individuell eksistens etter det. Det er en ganske enkel jordestand som er bestemt på. Den er artig ved å se. Hvis man så ikke er overbevist om, nei, det er den ikke. Da må jeg stille videre min vei. Jeg liker. Men hva er det? Hvordan er det egentlig? Og nå kommer en oppgave som skal gå gjennom flere dager. Her i dette. Da var det. Vi skal nå fra forskjellige sider begynne å prøve å tenke inn i dette kjernefelt i menneskets eksistens. Hva er det? Og på den første trinne i den vi vil ta flere trinn i dette dagen. Første trinne til i våren er at alle som har lyst til å være med på det, setter seg ned en liten stund, og nå ikke skriver en lang avhandling om hva jeg er, ikke lange store berekninger. Det kan vi ikke bearbeide i den store teksten. Da måtte man det en ganske liten bok. Men prøver å formulere noen få eksakte tekninger. Hva vil jeg først skrive? Hva jeg egentlig er? Ikke med det mål å få en full definisjon. Det er prinsipielt ikke mulig. Det prøver vi ikke noe på. Men noen vesentlige tekninger, la oss si, hver seg tre teckningar. Vad är den? Tänk om det nu skedde det att alla skrev i tre sammansättningar. Vi alla skrev tre sättningar som skulle kanalisera det väsentliga. Vad är egentligen det? Kunde det vara att rätt många sättningar blev samma? Det är möjligt. Men det tror inte att vi får tre gånger så många deltagare som blir en medlemmare. Nu ska vi se hur det går. Det var så första sättningen som kunde hända. Och så skulle det som en i kappen, men det är inte tredje kappen. Och först bara som skriver ner och så höra på det och diskutera det. Det var en slags förhållspröve in i detta fält. Det är ett arbete. Åndsvinstadigt antroposofiskt och genomtränger tänkande och talande var som lever i mänskligt vetenskärn och en uppgave som är ubegränsad. Har man gjort ett litet steg åknar det sig mycket steg. Har man gjort vidare steg åknar det sig mycket steg. Det är inte något mål, det ska vara färdigt. Arbete. Tankearbete. Vetenskaplig, åndsvetenskaplig tankearbete är i nutiden livsbetingelse för allt. Hvis vi inte genomför det, ändrar vi i de två kodaliteterna. Enten som ett djur i ett stort maskineri får vi betyg och andra handlar med oss, eller vi anänder i kaos och det bara strömmar spontanitet och glädjelser ut i en ström. Människor försvinner i våra dagar utan en våken, ett våken tankearbete i de centrala problemen som vi kan ställa. Och vi ska göra ditt av det i de nästa dagar. Jag ber alla till imorgon och skriva tre sättningar. Vi får inte någon tid till att göra allt med den stora deltaget. Men vi kan höra många av det. Och så kommer vi igång med arbetet och så gör vi en ny uppgång till imorgon. Så bör vi lära det. Och så vill vi också ta fram som stötte några få bestämda små texter av oss själv. Så att vi genomarbetar och uppdagar på nytt något som de flesta av oss aldrig har läst en gång, två gånger och många gånger. Och så plötsligt, hvis vi arbetar i det fältet, så uppdagar vi plötsligt nya stora dyp av umiddelbara erfarenheter som också kan bringas in i själva tänkningens fält. Precis i detta. Nu må vi ta en luftpöse. Har du kort 5 minuter?